Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist. Det här är podden som snabbt gör dig mer allmänbildad inom ett aktuellt ämne.
Jag kommer så väl ihåg när jag var liten, jag var 5 år. Och första gången jag kände den här, att jag, wow, jag har nått mitt mål. Jag klarade mig att hålla mig kvar på hästryggen när en häst skenade. Ja. Det var första gången jag upplevde den där känslan av framgång, som av seger. Det var ju inte på någon annan, det var bara för mig. Jag själv hade klarat av det och suttit kvar. Jag ramlade inte av hästen. Och den där känslan, det är något jag har strävat efter hela tiden sedan dess. Den där känslan av att ha nått mitt mål, klara av det jag förutsatt mig. Det är väldigt inre motivationen också.
Ibland har jag svårt att få arslet ur vagnen, som min far brukar kalla det. Alltså komma igång med grejer. Det beror förstås på att motivationen tryter, att jag inte vill eller pallar göra saker. Och då är det ändå mindre grejer i vardagen som jag har förutsatt mig att göra som inte blir av. Det är inte som att jag har bestämt för att vinna världskuppen i skidskytte för 4:e gången. Men det gjorde Magdalena Forsberg. Och i vårt samtal om att hitta motivation gav hon mig en mer komplex förklaring till vad som motiverar än jag anade. Hon berättade att hon tror att allt börjar jaget och att må bra. Och att du för att må bra måste landa känslan av att jag är jag och jag duger. I boken Hitta motivationen genom livets toppar och dalar argumenterar hon och medförfattaren Tobias Karlsson för att sänka förväntningarna och kraven på sig själv. Det duger helt och hållet att du blir den bästa versionen av dig själv. Du behöver inte betyda bäst i världen. Men likväl finns det en hel del att lära av de som varit bäst i världen, och det ska du strax få lyssna på. Men innan dess, se till att följa podden om du inte redan gör det. Om du klickar fram till poddens huvudsida, eller vad man ska säga här i appen, ja, då kan du klicka att du vill följa den, och då får du avsnitten så fort de släpps ut. Då laddas ner automatiskt till dig och så missar du inget. Enklare så kan det nästan inte vara för att hålla sig allmänbildad och känna att man får koll på aktuella ämnen. Har du förslag på ämnen som du tycker vi borde ge perspektiv på, eller gäster som du vet är duktiga på att allmänbilda, mejla då mig på perspektiv@vadvivet.se. perspektiv@vadvivet.se alltså. Med det sagt, då är det dags för Magdalena Forsberg. Kan alla hitta motivationen?
Ja, men alltså, jag tycker ju att det är rätt viktigt att man har något driv framåt. Motivation är ju så här, man har någon vilja, man har sträva framåt, man har drivkraft. Och vi ska väl alla hitta motivation till någonting, kanske inte till samma sak. För alla vill ju inte samma sak. Men motivation, drivkraft, lust, det måste man ju kunna hitta. Det var ju tråkigt annars.
Ja, för man pratar ibland om att en del människor är liksom, och känns som de är allmänt omotiverade. Men då har du bara inte hittat något som motiverar dem, jag säger.
Ja, nej, men alltså, man behöver kanske ta reda på, jag tänker på många arbetsplatser till exempel idag. Jag har sett en gallupundersökning, eller det har ju ganska många sådana, som visar att det är bara 2 av 10 på varje arbetsplats som är engagerade. Och det är väl lite likadant som motiverade, och det är ju skrämmande. Och jag tror att det har mycket att göra med att man kanske inte vet varför man gör det man gör. För oftast på arbetsplatser kanske man har ett mål och man också vet hur man ska ta sig dit, men man inte vet varför man ska ta sig dit. Och då är det kanske lite svårt att hitta motivation om man inte vet varför man gör det man gör.
Precis, det är väl det. För ibland tänker man att man ska bara jobba hårdare eller man liksom så här. Men jag tycker det är intressant, för du har ju pratat om olika sammanhang om liksom förutsättningar för att bli motiverad. Och så också pratar om prestationstriangeln. Fråga mig inte om du ska dra det, för jag tänker det ger också en bakgrund till att man, att inte bara så här, bestäm dig och kör. Det är ju det mest banala liksom.
Nej, men visst, det finns ju vissa förutsättningar som är bra att de uppfyller för att vi ska kunna bli motiverade. Och då är det ju, alltså vi måste ju må bra för att vi ska kunna vara motiverade och kunna nå, om vi sätter upp några mål. Och då är det ju bra att ha koll på, alltså med lite dotter pratar man ju mycket om prestationstriangeln för att kunna nå dit man vill. Och då har det ju 3 delar, 3, en liksidig triangel med äta, träna och vila. Så att ökar jag på träna så måste jag också öka på äta och vila för att ha den här balansen i den här triangeln. Och har jag inte balansen, och då kanske jag blir sjuk eller skadad eller övertränad och inte chans att nå mina mål. Och det är väldigt svårt att bli motiverad då också om man inte har den här balansen. Men i det här riktiga livet då, som kommer efter elitidrottslivet, så har vi insett att det räcker ju inte bara att ha den här äta, träna och vila för att vi ska må bra och för att vi ska kunna göra det vi vill göra och vara motiverade och nå dit vi vill för att det ska vara hållbart. Så att jag och min vän Tobias Karlsson, som skrev boken här nu, Hitta motivationen genom livets toppar och dalar, vi la ju till 3 områden till då som vi tycker är viktiga. Mm. Att vi har som balans och ordning på för att vi ska bli vårt bästa jag och så bra som möjligt. Så att vi kan ha möjlighet att vara motiverade och nå våra mål. Så förutom äta, träna, vila som vi kallar för kost och rörelse och återhämtning. Så har vi ju lagt till då, det här med syfte, alltså mål och syfte. Att vi har det är viktigt. Och sen tankar, alltså hur tänker vi egentligen? Och hur pratar vi med oss själva och sådana saker. Och sen relationer. Jag tycker alla de här sakerna behöver vi ha så lite så balans i. Och vi älskar ju brädspel, jag och Tobias, så när vi gjorde det här då såg vi att ja, men det är som att lägga på en triangel till här och då får vi ett kinaschack. Och de här olika färgerna, ja, då tycker vi att vi behöver ha de där olika färgerna i kinaschacket hyfsat välfyllda för att må bra och ha balans och kunna bli motiverad för saker och ting. Börjar man få så här att ja, men ena den här udden på kinaschacket, där är det helt tomt och börjar bli tomt i någon annan också, så ja, men då kanske vi får balans och inte mår så bra och då är det svårt att vara motiverad för saker och ting. Så att du frågar, kan alla vara motiverade? Jo, men absolut, det tror jag för att man kan bli, men man måste ju också ha balans och må bra själv för att kunna vara motiverad. Mm. Det är vad jag tror.
Ja, men jag tänker att det är spännande, för det är liksom, man tänker här, och du som har tränat så mycket och tävlat så mycket under lång tid och du måste vara svinmotiverad, och så inleder du och Tobias boken med att prata om massa andra grejer. Och samtidigt ser det, för det är ju också en motivation jag tycker när jag förbereder inför här, så tänker jag också på att man pratar ofta, alltså hur man pratar om det. Då pratar man ju om motivation som att det ska handla om uthållighet, att vilja målet, att vilja vinna. Man pratar om vinnarskallar och sånt liksom. Men du har ju berättat att för dig är viljan att vinna inte alls lika viktig som viljan att förbereda sig för att vinna. Hur kan det vara så?
Ja, men det hade jag som motto, och det har jag fortfarande som motto. Att det räcker inte bara att vilja vinna och tro liksom att det kommer av sig själv. Men du måste vara beredd att göra det där jobbet som är mellan här och vinna. Eller nuläge och ditt önskade läge, om det är ett mål du vill uppnå. Du måste ju faktiskt vara beredd att förbereda dig för att vinna. Och med det menar jag att just göra jobbet också. Inte bara gå och hoppas att man ska nå sitt mål. Utan också göra jobbet, för du kommer inte komma dit på någon räkmacka. Det finns inga räkmackor. Så där tycker jag är lite skillnad också mellan mål och dröm. Om du har något du vill uppnå, men sen kanske du inte tar reda på vad du behöver göra för att komma dit, och du är inte alls sugen på att göra jobbet. Då tycker jag att då har man inte riktigt ett mål. Då har man väl mer en dröm som man går och hoppas på ska slå in någon dag kanske, om man har tur. Så där, det där viljan att vinna är inte alls lika viktigt som viljan att förbereda sig för att vinna. Det har jag alltid med mig. Och det blir jag peppad av. Det påminner mig om lite olika saker som jag tycker är viktiga.
Handlar det också om att då vet du att dina konkurrenter också förbereder sig en jävla massa?
Ja, men det påminner mig om bland annat just det där du säger nu, att ja, jag läste det där mottot som jag hade på min tekopp, så påminner jag då varje morgon om mina konkurrenter som också var ute varje dag och försökte göra jobbet så bra det bara gick för att bli så bra som möjligt. Och då vill man ju inte få stryka. Och så påminner det mig om att jag också verkligen behövde göra det här jobbet. Inte måste, för måste är inget kul ord, utan nej, men du behöver göra det här jobbet om du ska ha en chans att nå dit du vill. Du får inte komma dit annars. Och påvinner vi också om att vi behöver ofta göra en förändring för att komma dit vi vill. Att köra på i samma hjulspår och tro att man ska få ett annat utfall, det är ju enligt Einstein var det väl som sa att det var definitionen av galenskap. Så att vi måste faktiskt ibland göra förändringar för att komma dit vi vill. Och förändringar är ju alltid jobbiga till en början. Vi är lite så här, inte rädda för förändringar, men vi tycker det känns jobbigt ofta. Men det är en möjlighet.
Ja, och jag tänker också, det är den här liksom uppfattningen vi har om att saker inte ska vara besvärligt. Det ska inte vara besvärligt att lära sig nya saker, utan det ska inte vara besvärligt att de bara får den här liksom nya grejen jag hoppar på, så kommer jag vara en bättre människa på så här lång tid. Liksom. Det är ju, vi sätter så höga mål för oss själva. Men jag tänker, hur utformar man liksom ett bra mål? Är det det du pratar om, att liksom ett bra mål är ett mål som du kan också definiera om varför?
Ja, och ett bra mål för mig, jag vill ju att mitt mål ska faktiskt motivera mig, vara som en ledstjärna, det ska vara magnetiskt. Då, det tycker jag, då är det viktigt att du känner att målet är realistiskt, att du har ett det finns faktiskt möjlighet att jag kan nå det här målet. Känner jag inte att det är möjligt på något sätt, så då tycker jag inte alls att jag har något hjälp om målet. Det är snarare som något diffust långt där borta, kanske till och med ett stopptecken jag säger, istället för den där härliga målbilden som kan dra mig framåt och få mig att göra jobbet varje dag. Så att ta ett realistiskt mål och försöka måla upp det i bilder. För jag ser bilder. Alla ser ju inte bilder, men jag ser väldigt mycket bilder. Så att jag ser den här målbilden också av det här målet. Det ska vara som idrott är rätt enkelt att sätta sådana här specifika mål och resultat. Man kan se sig själv på en prispall till exempel. Mm. Det kan ju vara en målbild. Specifikt är bra att målet är. Det finns ju det här smart, just det, smart just att det. Jobba ut efter smarta mål. Och det kan jag köpa. Jag tycker den är bra, smart. Mätbart, ja.
Specifikt, mätbart.
Accepterat, realistiskt och tidssatt eller tidsbegränsat. Sådär. Så jag tycker det är ett bra sätt. För viktigast ändå tycker jag är att man känner att det är realistiskt. För annars kommer det inte alls att hjälpa mig. För jag vill ju att målet ska hjälpa mig framåt. Jag ska hjälpa och inte skärpa. Så att jag alldeles för högt mål så kommer jag ju förmodligen att tappa sugen. För att jag... Ja, kanske jag känner att jag inte är på väg att nå det där. Men det ska ju inte vara för lågt. Det ska ju vara högt samtidigt som det är realistiskt. Om vi sätter för låga mål har vi inte så mycket hjälp av dem. Då får vi inte fram den här extra lilla skjutsen av kraftansträngning som vi alla har inom oss. Det ska kittla lite. Det var ett utmanande också. Men att jag ska känna att det kan gå. Om jag verkligen gör jobbet och har lite flyt också, då kan det gå. Då kommer jag kunna nå det där målet.
Men hur viktig är den terapeutiska aspekten av det? Alltså jag menar att göra självreflektionen. Du pratar ju också ibland om det här med syftet. Varför gör det? För vem gör du det? Liksom.
Det är ju jätteviktigt att veta varför jag gör saker och ting. Där ligger så mycket kraft i att veta varför jag gör saker och ting istället för att bara göra. Och sen har ingen aning varför jag gör det. Så man frågar sig själv varför jag gör det här. Bra att ett högre syfte. Till exempel på arbetsplats. Varför jobbar jag som läkare till exempel? Om det var för att jag vill hjälpa människor till exempel. Eller varför tränar jag idag? Jag får ju ofta frågan varför jag tränar. Jag har ju som mål att träna mest eller röra mig mest varje dag. Ja, men jag tränar. Alltså, syftet med varför jag tränar, det är för att jag ska kunna fortsätta göra roliga saker och vara pigg och fast jag blir äldre. Det är därför som jag tränar. Det är verkligen hållbart syfte. För en del kanske syftet med att man rör på sig är att man vill kunna leka med barnbarnen eller ta sig upp från golvet när man har ramlat när man blir äldre. Men tränar man för att man ska bli smal, det är ju inte särskilt hållbart. Det är ju, efter ett tag så kanske man kommer på att ja, men, jag kan ju äta lite mindre, då kanske jag blir smal. Det är liksom inte
just
bra.
Det, men precis, för då har man bara ställt sig frågan varför en gång. Varför är det viktigt för mig att vara smal i så fall? Liksom? Det är en annan story.
Nej, men varför gör jag saker och ting? Varför gör jag det jag gör?
Men varför ville du vinna världscupen liksom fjärde gången?
Jag kan säga att det var enklare att motivera sig andra än femte och sjätte. Ja, så är det. Ja. Då får man... Men jag försökte ju hela tiden att försöka hitta lite små nya delmål som jag kunde och saker som jag kunde förbättra. Men fjärde gången, det var ju... Jag har ju mycket min drivkraft var ju att känna att jag utvecklas och lärde mig nya saker. Det var mina stora drivkrafter. Och jag tänkte inte alltid så mycket på det där att... stegen i slutändan, utan jag behövde ha det här, liksom, känna det här varje dag drivet. Men att vinna fjärde gången, då får man ju försöka tänka att det är ingen annan som har gjort det. Jag vill försöka klara något som ingen annan har gjort. Det kan ju vara en drivkraft. Men en grunddrivkraft i sporten och mitt tränande och tävlande, det var just det här, utveckling och lära mig nya saker. Och också faktiskt att när jag bytte sport när jag var 27 så var det också att hitta glädjen igen.
Mm, just det. Ja, men det tänker man ju ibland inte på. Att du var ju okej i en sport. Och sen så bytte du mitt i och blev riktigt bra. Sport nummer två. Ja. Men varför gav du inte bara upp då? Alltså det hade känt rimligt om man är liksom 27 och så. Då är man ju färdig. Ja.
Nej, men just därför som jag sa, med drivkraften. För jag kände att wow. Här är något jag kan känna att jag kan utvecklas och lära mig nya saker. Jag hade inte en tanke på att vinna några segrar varken i VM eller i SM eller i världscupen när jag bytte sport. Utan det var bara de här. Alltså mina mål när jag bytte det var att lära mig nya saker, utvecklas och att hitta glädjen igen. Och det blev så här mina drivkrafter, för ganska snart fick jag anledning att bara sätta resultatbaserade mål mer. Mm. Men drivkrafterna har alltid varit de där.
Det är minst att vi har pratat om innan också, om det här med liksom att lära sig sitt hantverk och så kunna det och bli bättre och bättre. Liksom. Jag menar, när du bytte sport så gjorde du någonting mycket svårare. Alltså, det finns någonting att hamna något där man är dålig eller att man blir som överväldigad av hur mycket grejer att tänka på, och därför så får man ett annat fokus. Liksom.
Jag blev överväldigad av hur mycket tid den där sporten tog när jag bytte till skidskytte. Att wow, vad har jag gjort egentligen, insåg jag där redan första sommaren. Bytt en sport som tar ännu mer tid än den jag hade på mig förut. Men det var ju så otroligt inspirerande att få liksom känna det där, att jag lärde mig någonting varje dag. Jag gjorde faktiskt det första året. Jag lärde mig någonting varje dag och kände att jag utvecklas. Och då blev jag också motiverad och inspirerad.
Mm. Ja, för det är också, jag tänker parallell med Gunde Svan som jag alltid krånglade till det på något nytt sätt. Han körde med en lång stav. Men han känns som att liksom han var, på ett sätt kändes som att han var så överlägsen så att han kunde hålla på och krångla för sig själv. Å andra sidan var det ju verkligen en sån genuin, liksom, nu vill jag lära mig någonting nytt.
Ja, jag vet inte. Det är ju fortfarande så i livet efter idrotten nu. Att just det här att jag kastar mig in i lite i nya saker som jag kanske inte riktigt vet fall jag kommer att klara av, eller det ska kittla lite grann, det ska inte vara hur lätt som helst, jag ska behöva göra jobbet och känna liksom den här utvecklingsprocessen. Det tycker jag är, ja, det är coolt att göra det.
Ja, så du menar om andra hade motiverats av att man får se snygg ut på direktsändningen i TV4 varje fredag kväll, så utmanas du av liksom att lära dig dansa högklackat baklänges som man kunde.
Ja, det var ju en sak som jag verkligen fick lära mig saker varje dag, varje vecka. Jag vet, jättekul.
Ja, men det är så att, som att man triggade dig då kanske, så här, du kommer vara jättedålig till att börja med.
Ja, det är man ju. Man får vara nybörjare. Mm, jag har inte lärt mig än. Så är det ju. Att lära sig, det är ju supertråkigt att inte lära sig saker och ting längre.
Mm, ja, men för det är den här inre och yttre motivationen vi pratar om. Liksom. Jag tror att jag hoppas att jag drivs mer av en vilja att realisera något snarare än att imponera på någon. Även om såklart skulle tycka det var kul att liksom, man åstadkommer någonting, såklart så mycket kan eftersträva att det är lite roligt. Så här, då kommer folk tycka fan vad han gjorde det. Men att liksom själv lära sig, att själv lösa grejer tycker jag liksom är så, det driver mig. Undrar hur man ska göra det här och undrar hur man räknar ut den där grejen eller man sätter sig ner. Liksom.
Det är hållbart också. Ofta. Jag ska hållbart jämfört med en yttre motivation. Men jag tror att...
Men är det så som är skillnaden? Yttre är att du ska imponera på någon och inre att du imponerar på dig själv.
Ja, men yttre, det kan ju vara pengar eller sådär, stå på pispall, det kan ju vara yttre motivation. Och jag tror att jag under idrottskarriären hade i grunden den här inre motivationen, och som jag berättade om, drivkraften, och lära mig nya saker, känna att utvecklas, bli bättre och bättre på det jag gjorde. Och det var ganska enkelt i min sport att se den här utvecklingen. Det var liksom antal träffar, hur snabbt man sköter och så. Men jag hade den här inre motivationen, men att man kryddar den med den yttre. Jag tror att de flesta har nog de båda delarna, både inre och yttre, men kanske mer av någonting. Jag hade definitivt mer av inre motivation. Och det där, jag kommer så väl ihåg när jag var liten, jag var 5 år, och första gången jag kände den här, att jag, wow, jag har nått mitt mål. Jag klarar mig att hålla mig kvar på hästryggen när en häst skenar. Det var första gången jag upplevde det där. Känslan av framgång, liksom av seger, det var ju inte på någon annan, det var bara för mig, jag själv hade klarat av det och satte kvar, jag ramlade inte av hästen, och den där känslan, det är något jag har strävat efter hela tiden sedan dess, den känslan av att ha nått mitt mål, klara av det jag förutsatt mig, det är väldigt, det är inre motivationen också.
Ja, det är också som, tänker jag, svårt att skärskåda själv och säga varför gör jag det här och varför gör jag det där, och liksom, jag kan ibland slås av att jag liksom är liksom oproportionellt irriterad på någon människa, att jag har blivit liksom kränkt mer än jag anade, eller att jag liksom har en ganska trist sida av att liksom, inte ge igen, men jag vet inte, det kan bubbla upp så här. Det är bitterhet och ilska som man inte vet var de kommer ifrån, och ibland kan jag liksom komma på mig själv att liksom vilja visa någon någonting dutt liksom. Och det är ju generande, men jag menar, har man fyllt 40 så är det här man har att jobba med, så jag kan inte ändra mig. Men du förstår vad jag menar.
Det kan också vara så ibland att jag blir jäkla motiverad av att någon säger att jag inte klarar någonting. Jag kommer ihåg för något år sedan när jag fick för mig att jag skulle måla gärna husväggen, ett väldigt stort hus. Det var ju pandemin, så tänkte jag, nu här ska jag göra själv nu. nu ska jag måla det här väggen, där behöver målas. Och nu har jag lite tid också här. Mm. Och så var det så många runt om som tyckte jag var dum i huvudet. Det här kommer inte att klara, åh det blir för jobbigt. Och då blev jag motiverad. Vad skulle jag göra? Åh, jag jobbade stenhårt. Från solen gick upp till solen gick ner. Och klarade det till slut. Det var lite så där. Jag kanske inte hade gjort det om jag inte hade haft de här tvivlarna. Som alltså, det här kommer inte att klara. Så då gav det mig lite motivation.
Men den mentala träningen som man hör att liksom idrottare ägnar sig så mycket åt. Vad är det egentligen? Är det motivationsträning eller är det visualisering? Eller är det, liksom, är det bara att komma i kontakt med de inre drivkrafter man har?
Nej, men man ska väl ha klart för sig vad man har för drivkrafter. Det är ju bra. Det är olika tror jag vad som passar alla olika individer. Vilken typ av mental träning. Men jag körde ju mycket med det här med visualisering som du säger. Dels att se den här bilden av mig själv lyckas. Där, att jag är där jag vill vara. Att jag till exempel kanske står där överst på prispallen. Det är en statisk bild. Men sen också visualisering som att jag körde det jag ville göra som en film i huvudet för mig själv. Det gjorde jag kväll innan varje lopp, så körde jag morgondagens tävling innan jag somnade i huvudet för mig själv. Precis som jag ville att det skulle vara. Och det är ju en jättebra förberedelse. Det sätter sig ju i våra minnesspår i hjärnan. Hjärnan har ju svårt att skilja på sånt vi har varit med om på riktigt. Och det vi har inte har varit med om på riktigt, det som är fantasier och verkligheten. Så att båda två sätter spår och... Det var mer med om på riktigt. Naturligtvis djupare spår. Fantasier är inte lika djupa spår. Då. Men om man tränar mycket på de här fantasierna. Om man har liv i fantasi. Man ser kanske färger. Man kanske känner dofter. Man kanske hör röster som jag kunde göra också. Där jag låg där och fantiserade. Så då blir det nästan som jag var med om det på riktigt. Mm, och hjälper oss sen när vi ska verkligen göra den här grejen. Och det funkar ju allt vi ska göra. Om vi ska man in i ett affärsmöte. Eller om man ska klara någonting. Så gäller det att försöka... I alla fall för mig, att se mig själv i de där situationerna, göra de där sakerna. Det är en typ av mental träning. Och jag tycker mental träning kan vara så himla mycket olika saker. Det kan vara att lära sig välja rätt tankar och fokusera på rätt saker. Att se till att försöka ha rätt attityd. Och det kanske inte alls passar dig. Jag vet inte. Det är så mycket olika grejer.
Ja, nej, men för det är sådana här begrepp man pratar om mental träning. Men så ibland så låter det också som att det är enkelt. Du tänker igenom saker innan ett lopp. Eller du funderar hur kommer det här kännas innan man går in för ett möte. Det är bara liksom tänka till lite. Eller förstå vad som irriterar. Jag har ju slutat följa svenska medier för något år sedan. För att jag blev bara irriterad på. Liksom. Jag tyckte det var så mycket blåljus och så mycket åsikter och så mycket spekulationer. Så tänkte jag sitter bara där och kommer vara en sån sur gubbe när jag ska läsa tidningen på morgonen med min fru. Och det här är mental träning för att bli sur gubbe. Då ska jag nog byta det mönstret. Liksom. Och jag märker absolut hur det har blivit liksom annorlunda. Jag döljer vänner och bekanta i mina flöden som jag tycker har risig attityd eller som håller på med sig själv för mycket. Liksom. Och det är väl också på något sätt en mental träning som välja bort och renodla och säga att jag inte vill ha så mycket av de där känslorna om det går.
Absolut, för du väljer ju precis vad du vill ta in och vilka tankar du vill tänka. Varje vi faktiskt själva. Vi tänker ju så himla mycket tankar och... Det gäller att välja och rätta. Det var ju Björn Attic och Lindeblad sa ju att tro inte på allt du tänker. Så är vi. Vi tänker ju så mycket oftast negativa tankar. Vi låter tankarna bara ta över oss. Göra det de vill. Mm, det kan vara gitt de vill. Istället för tankar som vi liksom har hjälp av. Och som får oss framåt. Liksom.
Jag tänker på min terapeut som jag har gått hos många år. Och som ofta hjälper mig. Inte minst man hamnar liksom i ett hål. Men så pratade vi någon gång om det här med men hur tar man sig an ångesten? Man ligger där och kan inte sova. Och liksom, hur ska man göra det? Hur ska man välja? Ska man se det som en våg? Eller ska man andas fyra gånger? Hon bara, nej för fan, upp med dig bara. Gåla Netflix. bara bryt, gör någonting annat. Lämna. Låt ångesten ligga kvar i sängen. Gå. Det var väldigt, väldigt befriande i det. Liksom. Jag försökte vara så här duktig och ta mig an det på ett vettigt sätt. Och inte vet jag. Hon bara, nej, skit i det. Bort med det. Bara upp.
Bra.
Det var väldigt befriande. Jag ofta tänkte, men nu har jag legat här sömnlös för länge och funderat på detta eller oroat mig över den här grejen eller liksom driva företag. Du vet ju det att driva företag, det är ju alltid liksom besvärligt. Eller man tar skog som vi båda har, man tänker, undrar hur gick den här stormen och om jag gjorde rätt och sålde och sånt liksom.
Men du vaknar ju varje timme då.
Ja.
Jag läste någonstans och jag kan inte hitta det igen. Jag letar. Och det var en av förklaringarna till varför vi vaknade. Och det var just det där att just den tiden på dygnet så har liksom frontalloberna har kopplat ner lite grann då. Och amygdala, vår brandvarnare, bara hyperalert. Så den kan totalt löpa amok den tiden på dygnet eftersom frontalloberna tydligen har kopplat ner lite då.
Det skulle ju förklara varför man kan vakna kallsvettig, man kan vakna liksom rädd, med liksom en verklig rädsla snarare än något genomtänkt. Och så går det runt för att liksom frontalloben har stängt ner, så det där får ni hålla på med själva.
Ja, men precis, jag tyckte det var, jag såg det där så tänkte jag att det är glasklart att det måste vara på det här viset. Vad skönt att veta, för man känner sig ju, man är helt skräckslagen, tänker hur kan jag kunna vakna och vara med själv imorgon? Det går inte.
En sak jag också tänkte på som jag om någonting var jag läste det i boken eller vi pratat om någon gång. Det var det här med liksom, du berättade om det var att du hade i början av en säsong och så pepp och du har haft din semester och nu ska sätta igång. Om det var typ 2000 eller något sånt där. Och så hade du liksom att du bara kände att din motivation var liksom noll och du var i början av säsongen och så började du liksom att bara bryta ner det till liksom delmål. Kan du dela med dig om hur du gjorde där?
Ja, men precis. Vi började alltid träna 2 pass om dagen 1 maj fullt ös. Och då brukade jag alltid, ja, men jag brukade alltid motiveras och lockas av att tänka på tävlingarna som skulle komma till vintern. Så var det ju alltid. Och det här året så lockas jag av det. Jag ville inte ens tänka på tävlingar. Jag kunde inte tänka på tävlingar för då blev jag så här arg. Jag bara fick avskykänsla av att jag ville inte tävla. Men jag tränade ju ändå där i maj månad. Jag gjorde det min tränare hade talat om att jag skulle göra varje dag. Men inte med den där, liksom allt extra insatsen, den där lilla jävla namma extra som behövs. Efter ett tag så insåg jag att det här kommer ju inte att bli bra. För jag fattade ju samtidigt att när tävlingarna skulle köra igång i slutet på november så skulle jag inte vilja annat än att vilja stå över på prispallen. Det förstod jag ju på något sätt ändå logiskt att då skulle tävlingsmänniskan vara på plats igen. Så att jag måste göra något för att kunna vara på hugget på tårna och ge hjärnet varje dag, varje träningspass. Och då började jag, då liksom gick jag tillbaka till de här drivkrafterna som jag har berättat om, det här med att utvecklas, lära mig nya saker och börja tänka ännu mer på det och så börja jobba ännu mer med delmål för att få något lite mindre som kunde få mig att vara alltså på hugget varje dag. Och det första jag började med då, det var jag skulle kapa tiden till första skott med 3 sekunder. Alltså från när jag lägger ner stavarna på backen tills jag avlossar det första skottet så skulle jag bli 3 sekunder snabbare. Det delmålet fick jag jobba med pass efter pass efter pass. Och det fick mig liksom att vara bara hungrig, vara motiverad varje träningspass. Så tog med det på lite mindre nivå.
Så då innebär det att du sa egentligen till dig själv att skit i allt det andra, utan du ska bara, du nu tränar jag bara för 3 sekunder.
Nej, men det var liksom en uppgift som triggade mig och mina drivkrafter varje träningspass och att jag fick mig att göra jobbet. Och så det gjorde jag, sen började jag jobba med andra små delmål också, men det här fick mig ju att göra jobbet på bästa sätt hela sommaren och hela hösten och till tävlingarna då började där och då blev det ju som jag så jag förstod där i maj att jo, jag ville ju tävla igen och ville ju vinna. Det lockade mig. Och det blev faktiskt min bästa säsong den vintern. 14 världscuplopp vann jag den vintern. Vilket jag inte, det trodde jag inte alls skulle ha hänt om jag hade fortsatt. Och liksom kört på med det där så här, oengagerade, slentrianmässiga utan att se mitt varför jag gjorde det jag gjorde.
Men innebär det att när du kapat de 3 sekunderna hade du då nästa grej på listan som du då började öva på eller liksom?
Ja, nej men alltså 3 sekunder är mycket.
Ja. Så att det där, jag avslöjar att jag inte kan
det. Det är inte allt, var inte alltid jag lyckas med det. Absolut inte alltid jag lyckas med det. Så jag försökte att jobba mycket på det viset för att vara motiverad. Att bara att hitta små delmål som kunde få mig motiverad. För att som jag sa tidigare, det där första VM-guldet var ju inte enkelt. Men då har man ju, har man aldrig gjort det. Då är det ju jättemotiverande att ha det som mål. Och sen andra och tredje kanske också. Sen skulle du börja motivera för 5:e, 6:e gången och filma VM eller vinna världscupen, då är det inte kanske klart lika lätt att motivera sig längre. Och då var det jätteanvändbart och funkade för mig att hitta andra små delmål att hänga upp det på vägen upp till det här huvudmålet.
Mm, mm.
Det krävdes för att jag skulle vara motiverad och veta liksom, varför jag gjorde det jag gjorde.
Alltså, du har ju onekligen en stor disciplin att du kan ju uppenbarligen träna en månad utan att vara omotiverad.
Ja, nej, men alltså disciplin, motivationen måste jag ha, men också så är det så att motivationen går ju upp och ner.
Mm.
Den är ju inte på topp alla dagar, och då har man ju disciplinen. Jag älskar ordet disciplin, och jag tycker disciplin är så bra, för jag hade ju inte kunnat orka gjort jobbet varje dag utan disciplin. Då fick jag ju ta till disciplinen och krydda motivationen med disciplin helt enkelt.
Ja, men för disciplin är ju någonstans att upprätthålla vana. Och sen kan man göra det lättare genom att lägga fram träningskläderna, och man kan förbereda sig, eller man får äta godis och sluta med att man håller på med Excel en timme eller vad det kan vara. Alltså det finns ju någonting i det där att ständigt liksom göra det. Men hur är man snäll mot sig själv att säga, okej, jag är inte motiverad men jag kör ändå. Men ändå inte vara för snäll, som att säga, jag hoppar över idag.
Nej, den disciplinen hade jag i alla fall, att jag inte hoppar över. Så snäll var jag inte med mig själv. Man kan vara snäll på, med sig själv på andra sätt. Men det är ju kanske jag som själv en björntjänst och börjar hoppa över passen. För då kommer du ju inte att nå dina mål. Eller hoppa över och göra jobbet. Bara slarva.
Ja, ja,
börjar du slarva, då är det ju lätt att fortsätta och bli lite mer och lite mer.
Ja, men precis. För jag tänker också att vi kanske går tillbaka till att liksom, din vilja var aldrig att vinna, utan viljan att förbereda sig för att vinna. Och då är det ju kopplat till att förberedelser måste man göra hela tiden. Då kan man inte hoppa över hur som helst.
Nej, det kan man inte hoppa över. För då har man ju snarare en dröm, som jag sa. Så jag gör inte förberedelserna, så kan jag ju inte kanske räkna med att jag ska nå dit jag vill, vad det nu är jag vill göra.
Mitt bästa träningstips har ju alltid varit att göra en armhävning om dagen. Inte 10 utan en. Det är nyårslöftet liksom. Och det har att göra med att om man då har gjort en armhävning kan man lika gärna göra 9 till eller 19 till eller hur många man nu vill. Men det är ju ett sätt att vara snäll mot sig själv men hålla på liksom disciplinen.
Ja, ja, ja. Men absolut tycker jag så. Att det är jättebra att inte sätta för höga mål, så att man känner att man klarar av det. För då blir man ju kanske peppad och fortsätta.
Mm.
För klarar jag inte av det, då tappar jag ju, som jag sa, sugen. Och världen är fullt av tappade sugen. Man kanske säger att ja, men nu ska jag bara träna. Och jag ska... De flesta är ju så att då ska jag träna kanske 4 gånger i veckan. Och så blev det 3 första veckan. Men sen blev det kanske 2. Och så sen inser man att nej, det var det jag visste här. Klarar inte det här. Och så blir det inget längre från att sluta man helt. Det är bättre att ta det liksom, och vara snäll med sig själv. Och berömma sig själv och klappa sig själv på axeln när man... tycker att man har gjort ett bra jobb. Jäkla viktigt. Så att man får den där positiva kicken och orkar gå vidare på nästa lilla delmål eller nästa träningspass. Det tycker jag också var snäll. Men ska jag gav mig själv klappa på axeln efter jag gjort ett träningspass. Om ingen annan gjorde det, så såg jag till att göra det själv.
Alltså bokstavligt talat, klappa sig själv liksom.
Ja, ja. Bra jobbat Magdalena.
Mm,
hemma och vila en liten stund, ät lite spagetti nu och så på nästa träningspass. Det är så viktigt att få det där. För mig tycker jag att det var viktigt och motiverande att få de positiva kickarna. Jag hör att man har gjort ett bra jobb. Igår satt jag på tåget hemifrån. Jag var i Stockholm och jobbat 3 dagar. Och jättetrött. Men jag var nöjd. Jag tyckte att bra jobbat Magdalena. Så jag klappade den på axeln. Så kände jag mig. Man får faktiskt göra det.
Ja, men jag...
Berömma sig själv. Ja, men, om ingen annan gör det. Så...
Ja, nej, men det är också sådär snällt. Jag tänker också, jag får bilden framför mig där du står i skogen och är liksom som en spaghetti. Och så klappar du dig själv och ingen ser. Det finns ju också någonting med liksom att nu är jag... Ja, nu är jag snäll med mot själv. Det här var liksom bra. Men sen tänker jag också, alltså, hur har du liksom, utifrån din långa erfarenhet, hur njuter man av kampen, av sin strävan? Alltså, vilka tips har du där? Man kan ju inte fira med ett glas vin hela tiden. Och särskilt inte om man ska vinna världscup för 50 gånger.
Ja, men jag var dålig på att fira under en säsong till exempel. Det var ju jättemycket tävlingar.
Mm.
Och vill man försöka vara på topp så många som möjligt av de tävlingarna, så kan man ju definitivt inte, som du säger, hålla på med stora firanden mitt uppe i alltihop. Jag hade ju som, mitt mål var ju att vara på en hög jämn nivå hela tiden. Då jag lärde mig att snabbt utvärdera efter varje lopp. Vad var bra? Och vad lär jag mig till nästa gång? Det var 2 frågor jag ställde mig. Vad var bra med den här tävlingen? Även om det hade gått dåligt. Och så sen frågade jag mig själv, vad lär jag mig till nästa gång? Vad ska jag tänka på till nästa gång? inte fokusera på något som den har varit så dåligt och jag har misslyckats, utan ta med sig lärdomarna och så fokus på nästa lopp. Så att jag la varje lopp rätt snabbt bakom mig. Det kunde vara intensivt njutande av en framgång. Ja. Ja. Men inte för länge. Väldigt intensiv njutan och den känslan av att man har lyckats. Det är en magisk känsla när man känner att man har klarat av det man har föresatt sig. Och sen fokus framåt. Och sen efter säsongen, då får man verkligen inse att hur bra det gick egentligen.
Just det. För du säger också en sak, det är att du ville ligga på en hög, jämn nivå. Alltså det inte var bäst och inte dala, utan jämn nivå.
Ja, jag ville, naturligtvis vill man ju vara bäst, eller hur?
Men målet är det.
Jag ville vara bäst hela tiden. Nej, men alltså mitt sätt att klara av att prestera på en hög, jämn nivå hela tiden och ibland vara bäst. Det var just det här att hela tiden snabbt utvärdera hur gick det, vad var bra, vad tar jag med mig till nästa tävling och sen fokus framåt. Så det blev lite så att, sen, att nästa tävling börjar i princip efter jag hade gått över mållinjen. För då började förberedelserna för nästa lopp, om jag ville vara bra på nästa lopp också. Så det blev inga stora firanden, men även intensiv nöjd med sig själv en stund och ta in positiva hejarop runt omkring ifrån. Men sen ändå, ja, nu ska vi vidare, fler uppgifter längre fram. Jag tror att det är farligt om man fastnar också för länge i den här euforin. Så är det ju, då är det ju svårt att kunna fokusera på nästa lopp. Och i mitt fall kunde det vara tävling igen dagen efter, där jag ville prestera bra. Så att, men det är viktigt att fira också. Men vi är alla olika och gör det på olika sätt. För mig var det mycket så här, ja, inom mig själv, den där bubblande glädjen var viktigt. Det var bekräftelse mycket för mig. Och som jag sa, när jag var 5 år och satt där på hästryggen och kände wow, det här är min första känsla av framgång. Jag klarade av det jag förutsatte mig. Det var belöning nog. Och lite så var det faktiskt under hela karriären.
Just det, men det där, jag har hört dig berätta om det. Det är ju någon slags uppenbar, liksom en slags urscen och, som du återkommer till. Och där är liksom att hitta tillbaka till den snarare än att din mamma stod och applåderade vad duktig du var, apropå inre och yttre motivation. Det blir någonting intressant i det. Att, jag tänker också det som att utvärdera om man är på något möte och säga att ja, det här gick bra, eller klappa sig själv på axeln och säga det här gick bra, vad kan jag nu lära mig till nästa? Är ju mer konstruktivt än att säga liksom att fan vad dåligt det var, vad är dumt jag inledde, utan liksom, det är ju någonting. Ibland betraktar vi ju idrotten som någonting annorlunda och ibland så säger vi att det är exakt allting från idrotten kan man ju verkligen applicera i näringslivet eller i karriären. Men just i det här fallet tror jag känns ju som det är väldigt lätt att relatera till. Och sen tänker du får ju såklart massa frågor om träning och sånt. Några saker jag tänkte vi skulle prata om som du tar fram i boken som är kopplat till det här. Det är dina 3 träningstips som är att mysjogga, husmorstabata och upptäcktsfärdslöpning. Och liksom vi börjar med mysjoggning. Det är ju liksom den... Ja, beskriv det du har hittat på den. Jag tycker det är ett så fint begrepp och ett roligt sätt att förhålla sig till. Apropå det här med att vara ställ med sig själv.
En mysjogg, det är ju... Då sticker man ut och man ger sig tid att känna vinden mot huden. Man, om man vill så kan man stanna och plocka några blommor eller lukta på blommor. Kommer en uppförsbacke och man känner att nej, det här känns lite jobbigt. Jag kan gå. Jag behöver inte hålla på och titta på där, klockan eller pulsklocka. Eller, jag behöver inte ta tid. Det ska vara härligt. Det ska vara njutbart. Jag kan så stanna och stretcha kanske. Sätta mig ner och vila en stund. Det ska vara mysigt. Man kanske springer och köper någonting. Det ska vara lustfyllt mysjobb. Och det är nog det jag ägnar mig mest åt nu. Mysjoggar. Idag så fick jag med min yngsta son ut på en jogg. Och han mysjoggade definitivt inte. Så jag försökte förklara det för honom att man behöver inte köra hjärnet rent.
Men det är det här att vara snäll. Men vad är husmorstabata då?
Jo, men jag tycker tabata, jag tyckte att styrketräning var så vansinnigt tråkigt efter jag slutade att tävla. Så att det var 15 år när jag inte ens körde en endaste sit-up. Vilket jag inser nu är jättedumt. För nu har jag ju börjat styrketräna igen sedan några år tillbaka. Mest med den egna kroppen. Och haft jobbet med att komma på övningar. Jag måste komma på en massa övningar. Men då kommer jag på den här träningsformen tabata. Att man kör samma övning och man upprepar det 8 gånger. Och 20 sekunder jobb, 10 sekunder vila, 20 jobb, 10 vila. Man gör det alltså 8 gånger 20 sekunder med samma övning. Och så kör jag 6 olika övningar. Då har jag ett pass som tar 25-30 minuter och jag gör det hemma. och använder det som finns hemma. Kanske en 2 kilo alltså ett sockerpaket eller fyller några petflaskor med vatten. Kanske en jordsäck ute i trädgården för att jag ska plantera. Kanske en benböj. Mm. Hitta lite stenar att använda. Men inte att jag behöver springa på gym och hålla på med massa vikter eller maskiner eller grejer. Utan jag kan göra det hemma på köksgolvet. Så jag döpte lite husmorstabata. Man kan göra det hur som helst.
Men det är ju fantastiskt. Kör du då med telefonen och ställer in det här? Eller har du någon liten app som du kan liksom få de här...
Jag har hittat en app som är gratis att ladda ner. Mm. Som jag då har ställt in de här tidsintervallerna på. Ja. Och det bra är att jag kan ju köra den där appen i bakgrunden av en podd till exempel. Eller min spellista som jag har på Spotify. Så jag behöver inte hålla på att köra de här. Det finns ju Tabata-låtar och på Spotify också. Mm. Men de är inte så roliga. Så jag kör oftast en podd och så kör jag den här... min timer då i bakgrunden. Och då behöver jag inte tänka så himla mycket på att komma på en massa övningar heller. Även den är perfekt, husmorstabattan.
Ja, men det låter bra. Det är ju, har du 6 övningar och du har 6 grejer, du lägger fram dem och sen är det bara liksom att köra. Och sen har vi upptäcktsfärdslöpning som jag tycker också är liksom en fin idé.
Ja, men för att motivera sig att komma ut och löpa så är det bra kanske att ha ett mål. Och då kanske man har någon, vad ställer man inte besökt tidigare, det kanske är ett berg någonstans eller en park eller kanske någon affär man vill titta på. Det kan vara vad som helst. Då upptäcker jag det. Springer jag och upptäcker nya saker. Mm. Det tycker jag är fantastiskt. Det är en förklaring på vad det är för någonting.
Ja, men jag tycker det är, så, det är liksom i sin enkelhet. Det handlar ju också där om att ge sig själv tillåtelse att nu springer runt här och upptäcker grejer. Att det inte handlar så mycket om att få liksom... voice feedback om dina kilometer och liksom med någon dum amerikansk röst. Jag hade alldeles för mycket sånt ett tag.
Nej, och det blir ju, man tänker ju på något annat också. Ja. Man har annat i huvudet än den dumma amerikanska rösten eller någonting, utan man har mål man ska till som är en upplevelse också. Mm. Att man upplever, jag börjar med upplevelse, jag kallar det för upplevelselöpning. Jag springer, så upplever jag till exempel hoppa i och bada längs vägen som springer vidare. Ja. Upplevelse. Eller ärendelöpning. Passa på så ska du springa och hämta bilen som är på verkstaden. Mm. Ärendelöpning.
Mm. Ja, nej, men det är verkligen ett sätt att få in det i vardagen och koppla ihop det med någonting annat. Och liksom just att bara säga att det här är för mig och det är inte för att som jag ska få feedback hur fort jag springer, utan snarare att nu rör jag på mig samtidigt. Och då kommer ju motivation efter ett tag, för man vet hur bra det är. Liksom. Alltså det är någonting... Plötsligt blir det inte besvärligt längre. Och det är ju fantastiskt att man kan komma dit. Man upptäcker plötsligt att man är, jag är motiverad. Så kanske jag har tappat bort varför. På något sätt så...
Då har det blivit, ja, det liksom, är det liksom... träningen här så blir det av, brukar jag säga. Så gör någonting bara. Kom igång. Och det är klart att i början kan det kännas tungt. Men efter ett tag så, wow, ni kommer känna rätt snabbt att det här gav mer än bara frås. Det gjorde att jag faktiskt blev piggare i skallen också.
Avslutningsvis, 3 böcker som har inspirerat eller påverkat dig någon här sen.
På tal om det jag sa just nu då, det, jag blev piggad i skallen också. Jag tycker det är så kul att läsa Anders Hansens Hjärnstark, där det står mycket om just det här vad rörelse gör för vår hjärna. Har man läst den boken så kommer man ju, ja, man kommer börja träna om man inte har tränat tidigare eller röra på sig. Vi behöver inte kalla det träning, vi kan kalla det rörelse också. Vi behöver inte ut och springa sig för blodsmak i munnen, utan vi behöver röra på oss. Så enkelt det här är. Sen en bok som jag alltid kommer ihåg, jag läste det, jag kanske var 15 eller 13, 15 år. Låt tistlarna brinna, Yasar Kemal. En turkisk författare. Den satte ju på spåren. Jag tyckte den var helt fascinerande, den boken om lilla killen Mehmed och förtrycket där och han jobbade där med tistlarna, på fält fullt med tistlar. Och sen blev han stråtrövare och försökte skipa rättvisa. Det är en bok som jag, ja, men som jag minns. Jag tror jag ska läsa den igen faktiskt. Jag kommer inte ihåg så mycket av det. Jag minns bara att jag tyckte att den var fantastisk. Och sen, du och jag är ju skogsmänniskor bägge två. Så jag har ju en bok som handlar om det vi kan hitta i skogen och i naturen. Så nu är det en lite kokbok faktiskt. Det är bra om man kan nyttja det vi har runt omkring oss. Som heter Vildplockat, kokboken av Nicky Sjölund och Lena Flaten. Fantastiska recept av allt som finns ute i naturen. Så det blev en liten mix av böcker det här.
Ja, men det är kanske perfekt när man ska, menar, kombinerar man mysyoga och upptäcktsfärdslöpning, då blir det ju att man svampyoggar.
Svampyoggar, ja, precis. Ja,
vad heter det när man är ute och plockar skräp? Plogging, men det här blir då svamping. eller något.
Plogging. Nu är det ju så mycket svamp i år så att det är mer svamping eller svogging eller vad vi ska kalla det för. Ja. Nej, men så att, tre böcker att rekommendera. Det finns ju många andra böcker också.
Mm, just det, vi är public service andra på Becka vet. Det finns fler böcker också. Ja, men strålande. Tack snälla Magdalena för att du blev med och ger dig perspektiv på det här intressanta ämnet.
Tack för att jag fick vara med.
Och det var världsmästaren Magdalena Forsberg som du hörde. Hon har skrivit boken Hitta motivationen genom livets toppar och dalar tillsammans med Tobias Karlsson. Och det är en bok som jag varmt kan rekommendera eftersom det inte bara handlar om motivation utan alla delar i deras Kina-schackmodell. Och det ger en mer komplett bild av vad du behöver tänka på när du motiverar dig. Utifrån vad du hört idag, vem av dina vänner tror du skulle gilla höra dagens avsnitt? Har du någon som kämpar med motivationen? Tipsa om genom att använda delarfunktionen som finns här i poddappen så bidrar du samtidigt till att sprida fakta i samhället. Mycket intressant, djup och bredd så recenserade signaturen MI680 den här podden nyligen och gav oss då 5 stjärnor. Att ge oss ett betyg är ett enkelt sätt för dig att hjälpa fler att upptäcka podden. Du gör det i Apple Podcast och på Spotify, går bara till poddens sida och lämnar ditt betyg där. Det tar någon minut max, men det betyder mycket för oss. Dagens avsnitt, ja, det gjordes av Andrea von Essen som redaktör, Jens Back som stod på klippningen, Sara Lundgren som sköt våra publiceringar och av mig, Per Granqvist. Mixningen är gjord av Stray Dog Studios. Nästa vecka, ja, då får du perspektiv på ett annat ämne som gör det mer allmänbildat. Vi hörs då.